Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här är en podd från L.
Gissa vem som blev odlare? Ja, det var inte jag, utan det var Elin Unnes. Hon är liksom en cool musikskribent. Och sen så helt plötsligt en dag så blev hon odlare. Och nu har hon skrivit en ny bok som heter Den parfymerade trädgården. Men vi pratar om så mycket annat. Välkommen tillbaka till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Elin Unnes, du var, vet du vad, jag har en tydlig minnesbild av första gången jag såg dig.
Oh.
Du såg inte mig. Jag och Hanna kör i en bil i typ, man kommer där, man är i stan, man kör över, man är typ där vid F-12 och sen kör man över liksom Drottninggatan. Då pekade Hanna på det och bara, den där tjejen, hon heter Elin Unnes. Innan var hon en sån där liksom modebrud och nu har hon börjat odla. Jag bara, aha, vad coolt. Alltså det här var riktigt länge sedan.
Shit, vad roligt.
Och sen så bara lärde jag känna dig lite. Och så förstod jag. Men har du varit så mycket mode egentligen?
Nej, men alltså jag kände mig aldrig som modebrud.
Nej.
Jag känner också bara att vi måste dröja lite vid bilden av er två i en bil på Tegelbacken. Jag känner att det här är som en raggarbil och att ni bara kommer att så här cruisa genom stan.
Ja, nej, det var typ säkert en sån Fiat Focus, Ford Focus. Nej, men du vet, det var säkert någon bil som hon hade fått lånat från en produktion, att hon hade hämtat mig någonstans.
Jag förstår. Ja. Jag var bara tvungen att återuppleva den stunden nu från andra hållet. Men, nej, men precis, jag var liksom, jag var nog aldrig så himla mode, men blev liksom välkomnad av många av de personerna som var i modesvängen. Jag hade liksom massa kompisar, Karin och Pia som hade ett jättefint modemärke tillsammans.
Det minns jag. Men alltså, är det Pia Siemens?
Detta är Pia Siemens.
Och Pia Siemens är ifrån Strömstad.
Exakt.
Där Hanna är ifrån.
Jaha.
Ja, precis.
Ja, ja.
Och Strömstad, hon har kvar sin Strömstad-dialekt, Pia. Ja. Det är så fint.
Hon är ju, hon har stor respekt för ursprung och landsort.
Ja. Men alltså, det känns ju inte, alltså jag tänker modesvängen, om man tänker, pratar vi 20 år sedan?
Ja, det är det förmodligen.
Min fördom,
mer alltså.
Ja, precis, men min fördom är inte, som ändå befinner mig där. Nu är det kanske mildare, men då känns det inte som att de bara, öppna armar, come here.
Nej. Exakt, men jag tror att man kanske hade lite tur och så här, för att jag också så här kom typ från så här musik. Och på något sätt, du vet att så här, mode kan ju vara ganska så här, modevärlden kan ju vara ganska så här funktionalistisk. När modevärlden vill ha, så här, modevärlden vill ha allt som modevärlden vill ha. Och när, om man då representerar kanske någonting som känns attraktivt i den perioden, så kan det ändå vara ganska så här välkomnande.
Och då var du en rock chick.
Exakt, då var jag lite rockig. Så jag tror kanske att det hjälpte till att liksom öppna upp lite.
Ja, och
så.
Också om man då är så här, tvärt emot att man bara, alltså jag är rock, det här kommer inte bli någon liksom puffarm på mig den här säsongen.
Och jag menar, det var väl Groucho Marx som sa, ingen vill vara medlem i en, nej, jag skulle aldrig bli medlem i en klubb som accepterar mig som medlem. Att det är så här, om folk uppfattar att man är lite svår och lite anti-fashion, så kan det också bli som en kanske en väg
in.
Ja. Men det måste ju också vara för att du är en underbar människa.
Jag menar, det utgår jag ju från, att det framförallt är.
Ja. Men alltså, vänta, har du jobbat på Darling?
Ja, ja.
Alltså, vi hade kunnat ha 40 avsnitt bara om Darling.
Jag vet.
Alltså, Darling var...
När började du läsa?
Ja, men för att jag pratade med honom om detta igår vid frukosten. Och då var det som att jag frågade henne, var inte du för gammal för Darling? Hon bara, nej. Men då var det kanske att jag, för att hon är sexuell än jag, att jag kanske var ung.
Jag tror att det är tvärtom, att du egentligen borde ha varit för ung.
Precis, för jag läste ju Bang väldigt tidigt. Alltså, du vet, sökte
när är du född?
Mig
förlåt, 81. Ja, men när precis. Är jag är född 79.
Ja,
och men... Jag var ung, alltså ganska ung när jag började läsa hittade första numret.
Ah. Ja, men det var liksom en sån perfekt blandning av alltså, nu hade man ju inte tyckt det kanske, men så här, feminism och popkultur och så lite sex och lite psykisk ohälsa.
Ja, gud ja. Det var och humor.
Som, var det typ inte som en vuxen kropp och knopp?
Men
ni vet att KP menar jag.
Ja, jo. Och det tror jag. Nu jag var ju inte med och grundade överhuvudtaget.
Nej, vem var utan, det?
Alltså det var ju nu säger jag ju ur mitt minne så att om det
jag kan kolla också. Ja,
men Marie Birde och Britta Silg var ju med från början liksom och var styrande. Och sen så fanns det ju ett gäng runt där. Och nu känner jag att det är så att, du vet, ingen nämnd, ingen glömd. Men Nej. Det var ju mycket fantastiska människor. Tom Jönsson var ju en otrolig skribent. Fredrik Edin, Therese Svensson, Liv-Marit Bergman.
Ja, precis, ja.
Som du hade ett otroligt avsnitt med här.
Tack.
Jag lyssnade som naglad vid min radio.
Tänk om man hade vetat det när man var ung. Ja. En dag kommer du sitta helt chill med Marit Bergman och prata om hennes punkor i restaurang. Nej, men det är för sjukt. Ja, den startade 96. Då var jag 15. I pappersversion kom den ut 97.
Mm. Nej, men precis. Jag gick ner till stationen i Östersund. Där fanns det en pressbyrå vid stationen.
Mm.
Och så såg jag att det hade kommit en ny tidning som hette Darling. I liksom, du vet, jag tror att den var häftad rygg, inte limmad rygg.
Alltså det var en fanzin typ.
Det var min association. Du fattar liksom, det är så här, den är inte limmad, den är häftad.
Och bara, vad gör den på Pressbyrån?
Exakt, så då köpte jag den och sen var jag en darling-tjej.
Ja, men gud, vad jag skramlade ihop för att kunna köpa typ en darling-påse eller en t-shirt. Men vad, kommer du ihåg första omslaget?
Jag skulle säga att det var det våta numret. Så att från början så var det ju, de gjorde ju att de hade ett nummer på nätet. Det var ju så de var så tidiga med att ha så unikt innehåll på nätet typ. Så de hade, jag tror att det var det torra numret på nätet och det våta numret i affär.
Otroligt.
Om jag minns rätt. Så det var den här tjejen, hon kommer liksom upp ur en sjö
typ. Jag ser den. Den är här.
Jag tror att det är den.
Ja.
Men det här är alltså, det här är första gången jag tänker tillbaka på det här minnet sen jag var, vad kan jag ha varit, 17. Så att nu kände jag mig lite osäker.
Åh, gud. Vad fantastiskt det här. Jag började nästan gråta.
Alltså, det var så coolt. Och sen när man läste den, att man var såhär... ja, men du vet, den där så här känslan med, av att inte vara ensam längre.
Jag vet, men det var ju... nej, men för oss lite kanske som var lite mer autonoma i sin umgängeskrets som sökte sig bort. Alltså, du vet, när jag hittade Bang, det var så stort för mig. För då tänkte jag så här... ni menar inte att det finns vuxna som är... För jag tänkte så här, man var kanske feminist när man var ung. Och sen så blir man vuxen. Mm. Och då fixar allting sig.
Jag kände att det var ens uppfattning om vuxenvärlden till stor del när man var ett barn. Att det är så här, att de goda ideal som finns, de fanns i en själv. Och sen av någon anledning ska de försvinna när man blir vuxen.
Liksom. Precis, eller att man... att allt faller på plats i en själv. Att man inte behöver känna uppror. Nej, men det tog ju aldrig slut.
Nej.
Men exakt. Darling var också en sån. Men också att det var så snaskigt. Alltså för att man fick läsa om Courtney Love. Och alltså, jag kommer ihåg. Alltså jag kommer ihåg typ citat.
Mm.
Från att Courtney Love typ pratade om en annan kvinnlig artist som hade knullat sig till ett skivkontrakt. Och att journalisten frågar så här, vem var det? Hon bara, det kommer jag inte säga. Sen i slutet av intervjun Courtney vände sig om och sa Gwen Stefani. Och det tycker jag var så här, snaskigt skvall. Men vad gjorde du där?
Och jag måste bara säga, för jag växte upp med en feministisk mamma. Mm. En väldigt så här högljudd feministisk mamma. Och jag tror att så här, för mig var en del av så här, så här, anledningen till att jag så här, föll för Darling så totalt redan från början var just att det kanske fanns, alltså, nu vet inte jag vad postfeminism betyder längre, men att det kanske fanns någon form av så här, postfeminism i
som,
det.
Som inte var din mamma.
Som inte var min mammas feminism. Mm. Som du vet, så här, när man själv har blivit lite äldre och kanske läst lite mer. Jag har absolut inte läst liksom feministisk teori så, men du vet, man får ändå en så här, kanske en lite fördjupad bild av feminism, av intersektionalitet och av så här, olika aspekter av feminismen. Så kan jag i efterhand känna att min mammas feminism förmodligen var ganska bara rebellisk och inte så nyanserad. Nej, precis, exakt.
Vilket också är så jävla befriande.
Verkligen.
Att hon inte behöver ha en massa kunskap.
Nej, hon hittade liksom...
Var hon så här grupp 8?
Jag tror inte ens hon var... Alltså hon var inte ens så intellektuell. Alltså hon var bara... Hon ville bara inte...
Var bodde ni?
Jag är från Edsbyn.
Och var ligger det?
Det är en liten by i Hälsingland. I södra Norrlands inland. Blånande berg. Extremt liten utflyttning. Det är liksom den enda byn i Norrland som folk inte åkte till USA från när det blev svält. Alla bara stannade kvar.
Aha.
Och i stort sett ingen inflyttning.
Vad hade ni något bruk där eller vad försörjde sig folk på?
Ja, alltså det är ju trä. Så folk är ju skogsägare. Mm. Så att de har ju säkert haft det bra hela tiden. Liksom. Så att man har sin skog och lever på sin skog. Liksom. Mm. Stora träslott. Hälsingegård, där bor alla.
Aj, aj, aj.
Så att, och min mamma var ju från Lidingö. Hon var så här sex generationer stockholmare typ. Så hon var liksom en inflyttad person.
Vad gjorde hon där?
Hon var ihop med min pappa.
Men vadå, var träffades de?
På Högfjällshotellet i Riksgränsen.
Nej. Vilken grej.
Mm. Så min pappa var liksom skidlärare och turledare. Och min mamma var växeltelefonist och frisör på hotellet.
Och detta bar frukt?
Ja, precis. Och min pappa är också sjöman. Så det var liksom vid något tillfälle som han skulle mönstra på. Och att min mamma var såhär, går du till sjöss nu så är det ingen som står i hamnen och väntar när du kommer tillbaka. Och då stannade han och så gjorde de ett barn. Och så blev det jag.
Goals.
Ja, så precis. Så jag är från Edsbyn. Och sen så tyckte jag att det var lite trångt där.
Kan tro.
Så jag drog till Östersund i gymnasiet.
Ja, och Östersund, där finns det väl ändå, eller fanns någon slags mer kanske rockscen?
Absolut, det fanns det ju definitivt.
Vad jag minns så är faktiskt punkbandet Assel därifrån.
Assel?
Nej.
Annars bra.
Assel. Nej, men det är kanske bara en av killarna som är därifrån, Gunnar.
Det fanns ju en massa punkare där. Jag är ju inte gammal punkare.
Men det är väl ändå en hybrid av rock och...
Absolut.
Kanske inte, jag vet inte.
Vi brukade åka till Gävle. Alltså när jag bodde kvar i Edsbyn så brukade vi åka till Gävle som ju kändes väldigt så här, både så här rockigt och punkigt.
Ja, precis. Och Sandviken. Där kom det alltid en massa olika såna band ifrån.
Sandviken känns stökigt alltså.
Ja, eller hur? Är inte Kristet utsände där? Alltså, säkert. Inte de från... Alltså, jag kommer ihåg att det alltid var en massa såna HC-band. Nu gillar ju inte vi hardcore. Nej. Då och jag.
Så att det är precis så bondat över det.
Ja, precis.
Sportkille-punk.
Men gud, ja, precis. Usch. Man önskar typ en bandykille över en HC-kille.
Ja, gud.
Om man får säga så.
Absolut.
Ah, ja, men vadå, flyttade du till Östersund?
Alltså då flyttade jag till Östersund när jag var 16 och gick gymnasiet där för att få lite kunna sträcka på vingarna. Vilket var helt underbart. Och det var så härligt också för alla jag var ju som den enda som var från utanför länet. Det var ju som Östersund har ju en jättestor här uppsamlingsyta så att det är från alla Kluk i Ersen och du vet så Mörskil och alla de där så byarna runt omkring kom ju alla kidsen in till Östersund så att det var liksom det var lite så här en kombination av typ så här Flugornas herre och ett så här FF-party typ.
Men gud, jag tänker bara FF, att det blir liksom att vara i den åldern och typ så break free wow, utan att ens föräldrar ens se vad man har på sig.
Exakt.
Vad åt du till middag?
Nej, men vi åt mycket kladdkaka. Mycket kladdkaka. Och sen så...
Vad sa du till dina föräldrar att du åt då?
Nej, men jag tror... Alltså jag hittade ett fruktansvärt sorgligt vykort som min mamma skickade till mig när jag gick i gymnasiet. Som jag hittade så här, i en låda. Du vet, så här, min pappa håller på typ där städar vårt hus i Hälsingland. Bara, här är en låda från ditt rum. Så här, du får spara tre grejer. Eller du vet, så, här, så som pappor är när de ska så här, städa. Och så hade jag eller någon sparat det här vykortet som min mamma skickade till mig när jag gick i gymnasiet. Som var så här, Elin, svara i telefon. Jag måste veta om du kommer till Edsbyn det och det datumet. Så jag känner att jag kanske inte... Det var inte en superöppen kommunikation.
Gud! Edin, lever du?
Exakt, så svara i telefon. Det här var, man hade ju hemtelefon, så det var ju bara att inte lyfta på luren. Så kunde man säga att man bara inte hade varit hemma. Så då skickade hon vykort till mig när hon behövde få tag på mig. Så jag tror kanske att det var liksom en... att jag full on bröt mig fri på ett extremt passivt aggressivt sätt.
Det låter härligt.
Ja, det var underbart.
Det låter som en dröm.
Ja, det var det. Man kan ha dåligt samvete. Eller jag har dåligt samvete.
Jag märker det.
I efterhand, du vet. Men,
det är för sent nu, eller?
Det är för sent nu! Så vad ska man göra? Och så här, du vet, när man också tänker tillbaka så bara, men var det rätt för mig? Var det, hade jag kunnat göra på något annat
sätt? Var alternativet att stanna i Edsbyn? Ja. Fanns det gymnasium där?
De startade det året jag fyllde 16.
Gud, det var verkligen sliding doors för dig. Alltså,
att man bara... Let me out.
Anna, men det, jag känner att du gjorde rätt.
Tack, tack. Jag känner också det. Ja. Det är det man måste. Det säger min terapeut också.
Ja, det är bra. Gräv just på det där. Men hur hamnade du på Darling då?
Nej, men så då var jag där och så läste jag Darling. Och blev en Darling-tjej. Och sen så flyttade jag till Stockholm. Och,
varför gjorde du det?
Jag tror att det var... Alltså min karriärsdröm som ung var överliggare. Vilket jag känner nu i efterhand kanske bara var ett ord som jag hade hört någonstans.
Vad fan är överliggare?
Alltså det är en person som hittar så här kryphål för att stanna kvar på universitetet i så här 20 år.
Åh gud, så mycket... Ja, du tänkte ändå på att universitetet var en möjlighet.
Jag såg det som min framtida karriär. Och när man är 19, alltså, så här, säg att jag kan vara på universitetet i 15 år. Alltså längre än så tänker man ju
inte. Nej, men då har man inga referenser till att man ska betala tillbaka sådana studieskulder heller.
Nej, nej, nej.
Ja, du skulle bli överliggare.
Så jag skulle bli överliggare. Så jag sökte in till bara en massa olika kurser som jag hoppades komma in på universitetet. Och kom sig in på reservplats. Så jag fick reda på en, liksom, du vet, en tisdag. En torsdag fick jag reda på att jag började på universitetet på tisdag. Så jag bara packade en så här 24 timmars väska och åkte till Stockholm liksom.
Kände du någon här?
Nej.
Alltså, du vet, nu tänker man ju så här. 2020, då, nu har typ folk... alla har Instagram och sociala medier. Och man, alltså, jag själv är ju en sån supersocial person. Att man har ju så här vänskaper som man alltså aldrig har träffat. Mm. Men att man kan komma, jag kan bo hos dig. Men då, vad fan, då visste man ju ingenting.
Nej. Det var, man var fan rätt lost alltså.
Vem bodde du hos då?
Men, så mina föräldrar har massa vänner över hela landet.
Just det, och din mamma?
Är från Stockholm, så jag bodde på Lidingö. Hos liksom vänner till familjen. Sen så ordnades det med en så här boendesituation för mig i Uppsala. Som inte funkade för mig. Vilket jag... Min vana trogen inte berättar. Nej. Utan bara inte utnyttjar den boendesituationen. Så jag var liksom i Stockholm och var liksom motsvarande typ hemlös.
Men sov över hos folk.
Precis. Ibland var jag på så här, du vet, ett vandrarhem typ. Och så här, ibland var jag hos en kompis. Och ibland så följde man med någon snubbe typ. Du vet, så här.
Gud, din mamma och pappa får inte höra.
Nej, men jag vet. Min mamma är död tack och lov. Så att,
okay,
men du vet, det här är så här, sånt som är så här, som absolut som du säger. Man bara, det här är som en hemlighet som man har.
Ja, men typ också att man är så... Oh, gud, jag var så dum i huvudet. Vad som helst kunde ha hänt.
Alltså... fruktansvärt. Och att man bara, att de så här litar på att man är en ansvarsfull människa och man bara, har du träffat mig?
Nej, jag har ätit kladdkaka de senaste 10 år. Jag har liksom alla brister. Jag har ingen hjärna kvar.
Nej.
Sugar.
Och bara så här, ingen ansvarskänsla. Och var också så här, du vet, ett väldigt så här, kanske väl omhändertaget barn. Ganska överbeskyddat
barn. Är du ensam barn?
Ja, exakt. Mycket uppmärksamhet, va? Inte kanske full on life skills där man flög ur boet.
Nej.
Utan så här,
men du hade ändå värmt upp med att bo själv. Precis. I Östersund.
Så jag tyckte ändå att det var rätt soft. Så, och det visade sig att den här karriären, har du gått på universitetet?
Ja. Jag har gjort det lite på Lunds universitet, teologi. Men sen har jag gått på Konstfack. Det är ju inte ett universitet. Det är ju en jävla...
En social klubb?
Men Hogwarts eller vad det heter. Det är en social klubb.
Gud vad
roligt. Det stämmer.
Ja, men för jag var lite överraskad över att den här karriären som överliggare krävde lite mer av mig än vad jag hade förväntat mig.
Så taskigt.
Väldigt att de förväntade sig närvaro, poäng,
resultat
och så vidare. Trots att jag liksom sökte kurser som till exempel praktisk filosofi och sånt som jag utgick ifrån inte krävde någonting.
Ja, precis. Så är det typ det svåraste på universitetet.
Ja, exakt. Så jag blev liksom utskickad ifrån universitetet.
Nej,
och påbörjade en liksom mycket lovande karriär inom telemarketing.
Ja, jo tack, där har man varit.
Och någonstans där är liksom rock bottom, liksom, inte riktigt någon bra boendesituation, inga pengar, ingen karriär, inte så populär på sitt telemarketingjobb. Så tvingar en av mina kompisar mig att ringa Marie Birde.
Nej.
Hon... På telemarketing får man ju bara ringa. Du kan bara ringa ut till de nummer som finns i systemet. Du kan liksom inte bara slå ett nummer. Men min kompis var så här mellanchef på det här telemarketingföretaget. Så jag fick gå in och låna hennes riktiga telefon.
Och du bara, I fucking love Marie.
Ja.
Nej, vad du är cool. Ja, eller din kompis är
hon
cool.
Lurade mig. Hon bara, det är inte alls farligt. Alltså, folk gör det hela tiden. Och så gjorde jag det. Och så var Marie så här, men kom in på ett möte. Och min kompis var så här, jag fattar ej att du gjorde det. Är du dum i huvudet? Det här är det läskigaste jag varit med om. Och jag var så här, du sa, jag vet inte, nu. Och fick typ ett sammanbrott.
Marie Birde som pratar så här.
Men hon har gjort så mycket bra med stil, tycker jag.
Ja.
Hon har också gjort, har inte hon gjort till sängs med kulturen också?
Det visste inte jag.
Något annat.
Marie är ju lite av ett geni och en person som jag är skyldig allt. Liksom.
Mycket pengar.
och det.
Vadå, sen varför du började jobba på Darling?
Då gjorde hon mig till praktikant på Darling.
Fan vad gött.
Så vilket... sjukt. Och då, det var liksom som det bisarraste jag har upplevt. Du vet, när man aldrig har trott att man ska ha ett jobb i sitt liv. När man aldrig har så här tänkt att den... skriv skulle, även om jag alltid har skrivit, att man, du vet, man har aldrig sett framför sig att det skulle kunna vara ett jobb.
För. Men fick du betalt för det?
Jag fick betalt.
Det var på den tiden.
Alltså, så jag fick 2000 i månaden. Och så fick jag, av min farmor, fick jag 3000 i månaden. Så det var min...
Men du levde alltså, wow.
Det var fett.
Men, alltså,
det var ju mer pengar än vad jag hade haft i hela livet.
Ja, men jag tänker typ så. Men du vet, på den, du måste ju vara en it-girl.
Någonting, alltså nu borde jag fråga Marie här. Men det var ju någonting som gjorde att hon var beredd att chansa på mig. Jag tror inte att det var min starka, glittrande personlighet. Utan det var någonting att hon bara, jag chansar typ. Vi låter henne, vi släpper igenom henne.
Ja, men för nu, du vet, nu vet man ju så här typ. Jag ser framför mig hur 20-åringar har koll på... alla andra 20-åriga personer som är it-girls och it-persons liksom.
Och gud vad svårt och jobbigt det kändes.
Nej men jag blir utbränd av det.
Att allting redan är bestämt.
Ja men att folk har så här koll på... Nu är jag ju en offentlig person och några av mina kompisar är ju också det. Att man liksom, att folk ser oss utifrån, tänker jag på en gång om året kanske. Och bara att de känner varandra, de är så här kändisar, bla bla bla. Att man, så är det bara ens vanliga lilla liv man håller på med. Och så där tänker jag med it-girlandet.
Alltså vad stressande. De är duktiga som kämpar på i den där världen. Alltså.
Ja, men det var, alltså, jag tänker också så här. För många så finns det liksom inget alternativ. Alltså antingen så blir man en cool person eller så... Alltså det är bara det man ska bli.
Ja, alltså att inte delta är liksom inte ett alternativ. Du vet, det är som den där grejen i Kina. Jag tror inte att de har rullat ut det än, men de har så här, drömmen i Kina är att så här, rulla ut ett så här, system där liksom din samhällsaktivitet och din samhällsnärvaro registreras och poängsätts. Att så här, om du är liksom engagerad i de här sociala sammanhangen så blir det ett poäng. Och om du liksom åker och är med på det här så blir det en poäng. Om du handlar på ditt kort på de här butikerna så blir det poäng. Och att inte delta i det poängsättningssystemet gör att du automatiskt får ett dåligt score. Mm. Så att du måste liksom...
Det är verkligen som Sims, alla kommunism typ.
Exakt.
Eller kommunism à la Sims.
Ja. Och jag tänker att det är den, så här, det är den världen
det
kanske.
Det är ju typ så.
Att, det är så här, att inte delta betyder automatiskt så här, du vet, du går på en anställningsintervju bara, hur många följare har du på Instagram? Bara,
ja men precis. Nej, men jag har men inte gud, Instagram. Så där bara, är det. Så där är ju jag är mitt jobb hela tiden som influencer. Kan du skicka dina stats? Man bara, absolut, jag är 39, jag är ingen cool ungdom.
Alltså, det är folk ber om det.
Nej men... Snälla Elin, det är hela mitt... Alltså influencerlivet går ju ut på det. Om jag hade haft 1000 följare vill ju inte folk... Alltså jag ska ju nå ut för att jag ska sälja. Eller liksom skapa en image eller...
Men jag menar, om det du producerar är starkt. Jag känner att den som... Alltså den inköparen eller din anställare borde liksom bedöma kvaliteten på ditt innehåll.
Jo, men så är det ju också.
Just det.
Men ingen bryr sig om ett bra innehåll
för
om man
personer.
Inte... Nej. Sen så har jag väldigt bra innehåll.
Alltså, exakt.
Precis, för att jag är så...
Väldigt välbalanserat och...
Ja, ibland undrar man hur det blev så välbalanserat. Faktiskt. Men, och sen har du bara skrivit vidare.
Ja, exakt. Så att så det var liksom... Det var Marie som typ öppnade den.
Är ni kompisar fortfarande?
Ja, men det är vi, absolut.
Vad coolt. Men vadå, har du jobbat på typ sex? Nej, men du vet,
nej, men för då... Först så var jag på Darling och blev musikredaktör där.
Mm.
Och var liksom med... Jag tror jag var där... Så att den fanns bara typ 5 år eller någonting. Mm. Så jag tror jag var där liksom... Jag läste den i 2 år och var där liksom sista 2,5 året. Och sen så blev det så här ganska naturligt att bara fortsätta skriva... om musik i olika sammanhang. Så jag var på... Jag skrev för Svenska Dagbladet.
Mm.
Var musikrecensent. Jag tror jag firar 20 år som rockjournalist i år.
Wow. Ja, det ska firas.
Ja, jag vet. Men, och sen så... Du vet, så här, man... Det har jag haft så här svårt för tidigare. Att så här, man har kanske ofta blivit så här, ifrågasatt. Varför man... gillade musik. Du gillar ju bara musik för att träffa killar.
Gud,
för att
bara... ja. Men snälla, både du och jag som har varit alltså jag som har varit, lyssnat på rap hela mitt liv och du som har lyssnat på rock. Alltså det kan man ju inte gilla för ens egen skull.
Exakt. Men att jag känt att det är så här, att det served me well. Typ att det har ändå varit så här, någonting som har gjort att jag, typ att vara rocktjejen så här, kvotering har typ funkat för mig. Att det har liksom varit ett sätt att få ett break liksom.
Ja.
Så sen, och sen så började jag jobba på Vice, tidningen Vice.
Oh, alltså innan den var ett rövhål.
Det tycker jag är svårt att säga.
Den var kanske lite rövig.
Den var förmodligen.
Men den var ju
rövig. För mig påminner den väldigt mycket om, jag fick samma känsla när jag läste Vice. Jag läste Vice och jag läste en tidning som hette While You Were Sleeping, tror jag. Som var så skate... Det påminner mig om den så här, Big Brother, så här, skate... Det var så här, den världen jag hängde i Östersund. Så man hängde på skate-lokalen och så här. Och den så här, vibben känns väldigt så här, hemma för mig. Att man så här, kan vara lite rövig.
Mm.
Men att man måste förstå vart så här, gränserna går. Och det fanns ju... Alltså de kvinnliga... skribenterna på Vice, alltså Leslie Arfin som senare har skrivit manus på Girls till exempel, hon var ju alltså en otrolig skribent, och Amy som var liksom också en av redaktörerna på Vice, liksom en otrolig skribent.
Men alltså, när du jobbade på Vice då, jobbade du på amerikanska Vice? Hur funkade det där?
Vet du, den redaktören på amerikanska Vice som var när jag var där, Jesse Pearson, jag hade bokat ett möte med honom i New York en gång när jag var där och hälsade på, när han jobbade på en annan tidning. Men då var han nere på lastkajen och lastade av den tidningen, så att han kunde inte ses då. Och sen när liksom Vice startade i Sverige, så återigen så var det en kvinna som rekommenderade mig till de liksom, engelska och amerikanska redaktörerna och redaktionerna.
Men alltså, när Vice kom ut här i Sverige, var det var på engelska då?
Det var på engelska. Ja. För grejen var, det var ju också så här, jag kan känna sig i efterhand att den var, jag älskade ju den när jag jobbade där, så annars skulle jag inte, och jag vet att det är många som inte gör det, du vet. Och jag vet att det är många som, alltså det finns saker att ifrågasätta, och jag kan känna att jag absolut var tanklös. Och jag kan känna att vi ibland var så tanklösa på Darling också. Mm. Jag menar, Marit var ju lite av, alltså det fanns många som var enormt pålästa och grymma, men att så här, för mig i alla fall så kunde Marit vara den som så här, ibland drog i handbromsen och bara tänk efter innan du
men
skriver.
Men det var ju också tidens anda.
Exakt,
liksom.
Exakt, att man bara körde lite.
Man kan ju inte vara, man var ju inte 40 när man var 20.
Nej.
Quote of the day. Nej, men jag menar det, jag minns varje nytt nummer av Vice som så här, som en sån gratis godispåse och det var så här gött. Men sen tyckte jag att det blev så här, aha, det här är en typ en tidning för vita killar som skriver om typ andra saker. Men också att det var väldigt homoerotisk på ett straight killesätt.
Det har jag extremt svårt för. Alltså straighta killar som är så här extremt fascinerade av kukar och fast aldrig skulle kunna ta igen.
Nej.
Att det är för mig weird. Alltså jag är
ja,
så här,
men du... och det är inte ovanligt.
Nej. Nej, verkligen. Och bland grabbar särskilt, liksom.
Ja.
Men så när den tidningen kom ut i Sverige så var liksom, tanken var aldrig att det skulle bli som en svensk L. Utan tanken var att vi skulle liksom, vi som jobbade i Sverige skulle skicka in, du vet, svenskt material. De var så här, de ville ha som en nyhetsbyrå. Vi skulle med vara som TT.
Men alltså, hur mycket pengar fanns det?
Nej, inga pengar. 0 kronor.
Fick du inga pengar?
Jo, jag fick pengar. Jag var den enda som fick pengar.
Men var det ett heltidsjobb?
Ja, gud ja.
Ja. Det är ändå fett.
Ja, det var fett. Mm. Och jag var väl 25 kanske eller någonting.
Innan jag glömmer ska jag säga, Elin. Alltså jag har en kompis som har skrivit en typ kandidatuppsats om Vice.
Oh, den vill jag läsa.
Det ska du göra.
Var hon arg?
Nej, det är en kille. Jag tror att han har skrivit en ganska sakligt om hur den började som en så här politisk tidning.
Exakt.
Till vad det blev sen.
The Voice of Montreal.
Ja.
Precis. Nej, men så tanken var hela tiden att vi egentligen bara skulle så här, leta upp de mest intressanta historierna i Sverige och Norge och Finland och Island, Danmark och så vidare. Nu kan inte jag alla de skandinaviska länderna visa sig, det var ju tråkigt. Men att vi skulle liksom samla ihop det bästa nordiska och skandinaviska materialet. Och så allting skrevs på engelska, så skickade vi det till England och USA. Och så valde de liksom ut godbitarna.
Fan, vilket jävla jobb. Alltså. Ja, det låter helt fantastiskt.
Det var faktiskt, jag tyckte liksom idén och potentialen i det var så här berusande. Under huden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Någon gång under dina tidningsår så tänkte du, fuck tidningsvärlden, get blommor och växter.
Ja, just det. Fuck tidningsvärlden tänkte man ju stort sett varje dag. Så den känslan var ju väl etablerad. Nej, men det var liksom en väldigt så här amerikansk företagskultur. Det var liksom absolut inte en dans på rosor. Men så man jobbade över hela tiden, mycket så näsblodsvibb, du vet så. Och det var någon kväll så jag och min kollega Mylén Larsson, som numera är en otrolig dokumentärfilmare eller dokumentärregissör kanske till och med. Vi var liksom de enda i hela Stockholm som jobbade över just den sommarkvällen. Mm-hmm. Och att hon var så här, nu ska du följa med till min mammas kolonilott. Nej. Och det här hade hon liksom så här tjatat om ett tag och bara så här beskrivit den här kolonilotten som en fantastisk plats.
Mm. Ville du hellre gå på Rish då och ta en bärs?
Åh gud ja, bärs och järn på Rish, lilla baren.
Där har du varit.
Där har jag varit en annan gång. Gått modevisning topless på Rish en gång.
Med, för vem?
För Pia Simonsen. Eller så här mesh. Det är så här genomskinlig mesh utan BH under. Perfekta stekta ägg.
Perfekt.
Men så hon var så här, nu vet du då, du får vin där också. Och då sa jag, taget. Och så åkte vi dit. Och det var liksom en annan värld som jag aldrig hade kunnat föreställa. Hur tänker, liksom, sen nu är ju odling någonting annat. Det här var ju
precis
kanske 10-14 år sedan.
Ja. Alltså, tänker jag? För det var det jag tänkte också formulera i mitt huvud när jag skulle träffa dig. Att nu så känns det som att var och varannan av mina typ så här, trendiga politiska tjejkompisar håller på med det där.
Yes,
alltså chefen som du träffade nere, Sia. Ja. Det är det enda hon vill göra på sin semester. Då bara tar hon av sig telefon liksom, in earsen och så bara odlar hon och påtar i landet. Att det finns någonting. Men det ligger nära mig som konsthantverkare.
Just
att jobba med händerna så på det sättet. Jag vet ju att det är så här förlösande, avslappnande. Alltså det är någonting med handen och hjärnan och den kombinationen som är bara...
Och leran och jorden.
Ja, det är liksom också så här, ja men den kombinationen med doft och muskelminne. Jag fattar att men nu gör ju alltså jag har en kompis som heter Maja och hon jobbar på så här en byrå och ja men är så här har ett bra jobb. Men hon har ju bara varit i sin stuga sen corona och bara odlar alltså du vet det är så mycket tomater. Och det är så mycket sorka som där och du vet, det är liksom nej men det är som att folk har bytt ut Rish mot liksom tomatplantan.
Och det och jag håller med till 100% och jag tycker att den utvecklingen är så här sinnessprängande och underbar. Alltså det var liksom en av de saker som jag typ pratade om i början när jag blev odlare. Att det här skulle kunna så här revolutionera hur vi rör oss i världen, hur vi förhåller oss till omvärlden liksom. Men då, alltså som du säger, du som konsthantverkare, alltså om man befinner sig i en sån värld, då har man alltid vetat det. För mig, när jag tänkte på ett koloniområde, då såg jag framför mig alltså en villaodling. Alltså en perfekt gräsmatta med en tuja.
Ja, precis. Kanske. Du tänkte inte så här planering. Alltså så här, då kommer frosten.
Exakt. Och grönsaker var ju inte heller... Alltså det hände ju typ så här, 2009 startade ju så här grönsaksrevolutionen. Innan det så tänkte man ju på alltså prydnadsodling som odling.
Men vad var det i din kompis mammas lott? Vad fanns det där som attraherade dig?
Ja men alltså vi kom dit och det var så här dels det här området som heter Söderbrunn är liksom det är en del det är ett koloniområde i strax utanför Stockholm och de flesta koloniområden i Stockholm de tillhör typ så här Storstockholms koloniförening eller någonting kanske. Det här området tillhör då kungen.
Kungen ja. The king
of Sweden är liksom markägaren.
Och då för att den ligger vid Drottningholm?
Det ligger på Djurgården, men alltså norra Djurgården, så att det ligger ute vid Stockholms universitet, ute liksom i Liljanskogen. Så att man tänker inte på det som Djurgården, men det hör till Djurgården. Så det är liksom de kungliga jaktmarkerna som för, du vet, så här, 120 år sedan så... klev en kvinna som hette Anna Lindhagen ut där och var så här, gud vad fint, jag ska kolla med kungen, förra kungen, om jag kan få den här plätten och kanske bara ge den till folk som inte äger någon egen mark och startade ett av Stockholms första koloniområden som är det som ligger kvar där än idag. Och för att kungen är markägare så har kungen bestämt reglerna. Så de här, alltså, de här kolonibodarna förlåt, det här kan jag prata om resten av livet. Jag är ledsen, du får avbryta.
Nej, det är
de här kolonibodarna är liksom typ, säg en liksom, kvadratmeter mindre än vad alla Stockholms andra kolonibodar får vara. Det är liksom, reglerna är lite, lite annorlunda.
För att fler ska få plats, eller?
Kungen bestämmer. Vem vet? Ingen ifrågasätter.
Nej, ingen
vet. Men, du vet, alla prefab-bodar som finns att köpa på, du vet, så här, byggvaruhusen för så här, 2000 spänn är för stora. Så att alla kolonister på det här området har liksom byggt sin egen bod med, du vet, så här, tejp och tuggummi, spillvirke, bubbelplast, eller med liksom en enorm hantverksskicklighet. Så det finns ett litet barockslott på liksom, du vet, 5 kvadrat. Och så finns det verkligen på riktigt en liten bubbelplastkåta.
Och, alltså, för det här var personer som liksom inte hade sommarnöjen.
Precis.
Kan det varit undre medelklass, arbetarklass eller?
Alltså det man brukar säga med så här, kolonihistorien. För det är en sak som man brukar säga nu för att så här, kritisera koloniområden. Är ju så här, men det är bara borgar, brackor. Det är bara så här, rika innerstadspersoner som har kolonilotter nu. Det är inte liksom, fattiga människor, Nej. Det är inte invandrare. Men det har alltid varit blandat. Alltså det har alltid varit attraktivt, förutom under kanske en kort period på 80-talet när folk bara ville vara på Rish, så har det alltid varit attraktivt att ha en kolonilott i Stockholm.
Alltså de där i Tanto,
exakt.
500 års kö.
Du vet, när de delades ut första gången, alltså när det området startades, så lottade man ut dem. Man kunde köpa en lott, vissa personer. Inte kvinnor, har jag för mig.
Varför skulle vi få göra det? Varför ska vi ha rättigheter?
Jag hoppas att jag säger det här ur minnet, men jag tror att det var så. För de hade ju förmodligen inte rösträtt på den tiden heller, så att varför skulle de behöva mark och så vidare. Men, och då var det så fullt, när man hade den här lottdragningen, då hade man en stor lada där borta. Och då var det så fullt så att folk hade liksom klättrat upp på takbjälkarna i ladan när dragningen skedde. Så jag menar, det har alltid varit attraktivt att ha de här områdena.
Ja, men för jag menar, det är ju inte bara rekreation, utan Nej. Det är ju liksom en monetär skillnad om man kan odla själv.
Exakt. Och sen så det har alltid varit en blandning av allt möjligt. Liksom under medelklass, alltså välbemedlade intellektuella personer, invandrare, folk som på riktigt har behövt odla mat för att liksom klara sig över vintern och så. Det har liksom alltid varit den blandningen av människor, vilket jag tycker är så fascinerande.
Men har du en lott nu?
Jag har liksom en tillsammans med en kompis, Kristin Ödlund. Mm. En otrolig konstnär.
Vad gör hon för konst då?
Dels gör hon ljudkonst. Mm. Hon har liksom gjort ljudkonst där fjärilar liksom trummar på nässlor. Och mycket så här, hon söker kontakt med växter. Så hon har gjort liksom, hon försöker få kontakt med sin monstera.
Men gud, och hon är som du, fast konstnär.
Exakt. När vi träffades första gången så var det så här, du vet, när man bara så börjar prata mitt i en mening, att det bara så här, och sen bara fortsätter man. Och så har man exakt samma intresse. Liksom. Så hon är den som sköter den. Och jag står liksom kvar på pappret. Men det är hennes lott nu.
Ja, men du är inte där så mycket.
Nej, jag är där och dricker kaffe ibland. Och liksom tittar till det.
Men alltså, när du då började intressera dig för odling. Hur tog den sig form praktiskt? Liksom? Hur började du testa dig fram?
Ja, men vilken bra fråga.
Tack du.
För att, alltså efter att jag hade varit där och var så här, det här är helt sjukt, det här ser ut som någon sorts liksom, du vet, en världens mest romantiska favela typ, alltså så här hembyggda liksom, så bara men det här, jag måste vara en del av det här, jag visste inte ens att den här världen fanns, jag vill kliva in i den. Och då måste man ställa sig i kö, du vet, gör det nu, alla som, om det är någon som lyssnar på det här, ställ dig i kö nu.
Om det är någon som lyssnar, snälla, rara,
alla som lyssnar, ställ dig i kö nu, för att du kommer någon gång i livet att vilja ha en kolonilott. Det är en otrolig plats att vara på.
Du får googla kolonilottkö, så hittar du det.
Och jag menar, man tänker alltid, det är så lång kö, det är ingen mening att ställa sig. Ställ dig nu.
Snälla, det måste du. Ja.
Så under de 2 åren som jag köade, så, du vet, jag gick till bibblan och var så här, jag ska bli odlare. Ge mig snälla en bok om det här med odling. Och då fick jag en bok som heter Jordens täppor, av en författare som heter Lena Israelsson. Som jag liksom läste som en deckare. Alltså att jag bara var så här, hur kan folk vara så här uppfinningsrika? Mm. Hur kan det finnas så här mycket, så här, du vet, det finns ett ord som jag älskar som är så här folkteknologi. Mm. Som är, du vet, uppfinningar som människor gör med så här, de verktyg som man har tillgång till. Typ, så här, för att maximera sin skörd, för att odla i på platser där man kanske inte egentligen borde kunna odla. Och hela den här boken handlar liksom
om... Ja, men till exempel som att du vet att man ska plocka typ kryddor mitt på dagen när det är lite varmt, för då har morgondagen lagt sig.
Nämen,
då exploderade mitt huvud. Men jag menar, för jag kan bli så där ibland när jag ska liksom ta mig an någonting helt nytt. Vänta, gör man en sten någon gång?
Nej.
Att man blir så här, nej, det här är för mycket för mig.
Exakt.
Jag orkar, men du kände ingenting sånt?
Det blev lite som en... Jag fick liksom inte välja själv, utan när... Okej, det kändes så här. Det var som, du vet den där drömmen man har när man är i sin lägenhet och sen så upptäcker man att det är typ en dörr, en ny dörr i köket. Och så öppnar man den och så finns det en hel till lägenhet som man aldrig hade visst.
Som man inte ens behöver betala hyra för.
Exakt, utan den bara finns där plötsligt.
Ja.
Så var det.
Du blev bergtagen av odlingen.
Vackert uttryckt. Det var det som hände.
Mm.
Att jag bara, jag klev in i det här nya rummet och sen var jag där.
Och sen dess har du varit där?
Ja, i stort sett.
Men alltså hur...
Och då var det en teoretisk kunskap. Det var liksom, mitt intresse handlade bara då på den tiden om teori. Och jag läste bara, i 2 år så bara läste jag böcker om odling. Och var så här, du vet, när jag fick lotten, när jag till slut blev så tilldelad en lott, så var det så här... Lyckligaste dagen i livet, förutom när jag gifte mig. Samt, jag är världens bästa
odlare. Du var redan det?
Jag var det, du vet. Jag kliver ut där och är fullärd. Så jag vet inte, vill vi ta några så här bets på hur det gick? Typ?
Du var inte det.
Jag var inte det.
Nej, gud vad fruktansvärt att höra.
Är inte det chockerande?
Alltså det är ändå lite. Men jag, det där hade jag ju slutat igen. Att man bevisade sig att man inte var bäst på fucking odling.
Som man ändå har studerat i 2 år. Som om det är...
Men det är det som är grejen. Man kan ju läsa... Mm. Det här tycker jag är ett bra exempel.
Handen.
Man kan läsa i 50 år om hur man drejar.
Exakt.
Eller hur man gör en lerskulptur.
Ja.
Men man måste veta. Man måste sätta leran mot sin kind och känna om den är lädertorr. Och man kan sätta... Alltså man måste... Man kan ju inte...
Det är
muskelminne och erfarenhet liksom. Alltså. Men vilken tid på året fick du din lott?
Nej, men vi fick den liksom riktigt, du vet, så här fulaste tiden i Sverige. Vilken månad är det?
Februari.
Ja, nej, men så här, kanske mars då. Det är liksom ingen snö kvar. Det har tinat.
Ja.
Och det är så här blött. Ingenting har kommit upp. Det såg ut som en ris. Den stod under vatten. Liksom. Mm. Det såg ut som en risodling.
Men vad finns det att göra då?
Nej, men förmodligen ingenting. Och det här var väl ett av problemen. Att jag bara, nu kör vi.
Nej.
Och bara... Och så började också odla mycket i lägenheten, du vet. Och så drog upp rosenbönor i lägenheten som visade sig växa med ungefär 10 cm om dagen.
Oh.
Så att sätta dem i februari och bara i juni, du vet, när det är dags att sätta ut dem. Så då är hela min lägenhet rosenbönor i stort sett.
Och typ för tung.
Och så spänna fast dem på, liksom, bak på cykeln. Och de bara piskar efter den i trafiken. Liksom. Var det Norrtäljevägen eller vad det kan vara man åker ut dit? Liksom. Så det gick superdåligt.
men då blev inte du ledsen? Eller kände du bara, nej men nu får jag bara lära mig mer?
Det var liksom första gången i livet, tror jag, som jag inte slutade med någonting som det visade sig att jag var dålig på.
Mm.
Och det enda andra jag någonsin har gjort är att skriva, typ. Mm. Så att det är såhär, det var såhär, skriva, okej, okay, det var jag ändå helt okej på redan från början.
Mm.
Odla, såhär, allt däremellan har jag varit värdelös på när jag börjat med.
Oh.
Och odling. Och odling är liksom det enda som jag bara...
Vet det är vad? Som att göra keramiken, alltså.
Är det så?
Det var bara...
Hur hittade du det?
Jag gick en kvällskurs. Och det var på så här vuxenskolan. Och jag fann ett lugn direkt. Såg ut som skit. Men jag bara kände att det här kan nog vara min grej, alltså.
Blev det liksom... Det blev inte bra första gången? Eller blev det bra?
Mm, nej. Alltså, det blev inte direkt... Alltså folk har gjort fulare grejer. Jag skulle säga de flesta har gjort fulare grejer på liksom kvällskursen. Men jag var ju ändå så här, det här är min grej. Alltså. Jag fick sånt lugn.
Ja, men samma.
Mm.
Och så här, jag tror att så här, jag har tänkt mycket på den där grejen. Du vet, vad är det som gör att den här, just den här grejen inte var det? Men så här, och den enda så här, den enda jämförelse jag kan komma på är, du vet, så här, när du spelar tv-spel och så krutar du ut på första banan, dör vid första stupet, så är det inte bara så här, dags att kasta tv-spelet.
Nej.
Dags att aldrig mer spela tv-spel.
Men man bara köttar på.
Ja, du köttar på. Och det var så här, Och på något, det blev så på något sätt blev det som ett tv-spel för mig, att jag bara måste level up typ. Och sen, och när jag liksom hade klarat mig igenom den där första, du vet, bara att få någonting att växa överhuvudtaget, så vill man bli bättre och bättre på det, och man vill ta så större utmaningar och se hur långt man kan nå liksom. Mm.
Men alltså nu är du ju alltså the queen of the odling.
Ja, okej. Okay. Så problemet är att jag har liksom blev då istället lite så kär i utmaningen. Så att min så här, trädgård fortsätter se ut som skit varje år. Bara för att jag så här, undrar om man kan... Hur är det med... Jag hade ju också en så här, stark vilja till självförsörjning. Så här, det här sammanföll liksom...
I Stockholm?
Ja.
Alltså har ni en trädgård?
Ja, det var ju 100 kvadrat kolonilott.
Ja, du kallar trädgården koloni...
Ja, där jag odlade liksom. Och så här, nu när folk säger så här, jag vill bli självförsörjande, så brukar de, då finns det lite tillägg som man ska göra, som heter liksom, jag vill bli självförsörjande på grönsaker. Mm. Jag vill bli självförsörjande på grönsaker under sommarmånaderna. Det hade inte jag riktigt uppfattat. Utan jag var så här, nu kör vi. Nu
vad tänkte du på att du skulle knapra någon beta på där på...
Ja, alltså en av mina stora förebilder, en odlare som heter Ruth Stout, hon var självförsörjande i en klimatzon i USA som motsvarar Sverige.
Ja.
Men hon åt ju liksom råa lökar som äpplen under vintern. Det här hade inte jag liksom riktigt, jag hade inte uppfattat det som... Nej,
men det är också så härligt med den naiviteten.
Ja, exakt.
Annars hade man ju bara inte...
Nej. Kört. Och inte, jag tror inte man hade blivit förälskad, eller jag hade liksom inte blivit förälskad i det heller. Vet? Så att man bara såg, man ser ett så idealiskt liv framför. Det är klart, kaffe, hur svårt kan det vara?
Ja, du tänkte så självförsörjande. Ja,
och så här, och du vet, saffran, det kan väl, alltså, det är en krokus, hur svårt kan det vara? Och så vidare och så vidare. Och det har liksom fortsatt lite att jag så här, ändå vill utmana. Så att när jag liksom, när någonting går väldigt bra, så har jag en tendens att överge det. Squash. Okej.
Det var för enkelt.
Det var för enkelt. Mm. Och så här, nu, och det som är tråkigt med squash är att så här, det är för enkelt. Jag kan inte odla det. Man badar i squash. Det är så mycket squash. Alltså, om jag aldrig mer ser en squash så är det för tidigt. Och sen så, när man inte odlar squash så kommer det ändå en tid på hösten där man är så här, ingen squash. Men då kan inte jag köpa squash. För att det, är, det går emot mina principer.
Du vet, min svärmor bor i en ekoby en stor del av året.
I Sverige? Och,
ja, precis. Det finns typ 7 ekobyar. Rätta mig om jag har fel. Någon som håller på med ekobyar. Där bor en otrolig kvinna som är 76. Nej, men hon är så, alltså hon är så cool. Hon har varit vegan sedan kanske 70-talet. Hon är i princip självförsörjande.
Alltså det är, och grejen är, det, och det tycker jag är intressant också, för ibland när folk säger så här, jag är självförsörjande på grönsaker under sommarmånaderna, och det kanske är en person som äter kött och potatis. Det är inte samma sak som att säga att man är självförsörjande om man är vegetarian eller vegan. Liksom.
Hon är då vegan, också har varit det så länge. Men ibland så kilar hon ner till bonden och köper ägg från henne för att hon känner att hon måste få i sig lite protein. Nej, men hon, hur hon, alltså, du vet, vi bastade i somras en kväll och jag hade så här kaffeskrubb. Och, du vet, jag ville liksom...
Vilken romantisk... grej att göra.
Ja, och det var typ bara lite, det kanske hade regnat precis. Men, och du vet, jag ställde 100 000 frågor till henne. Jag ville veta allt om henne. Hon har jobbat som designer i Paris på typ 60-talet. Hon är, hon är så fantastisk. Jag vill, och det är liksom det, och jag bara, det här är det bästa under huden avsittet någonsin, om man hade hört det. Men också när man sitter så här naken i en bastu.
Och, du måste spela in. Du måste ju spela in det här.
Ja, men jag kanske måste göra det. Nej, men hon är... Och då, just det, hennes trädgård är otrolig.
Ja, men det där är ju så här... Det finns ju personer som har gröna fingrar. Jag har ju inte det. Alltså, du vet, det finns ju de som har den här i handen.
Ja.
Och jag, alltså, jag är ju så här, jag är inte en hantverkare. Jag är en teoretiker. Alltså, du vet, så här... Jag kan inte spela ett instrument om som mitt liv hängde på det, du vet, så här. Men jag kan... skriva om musik, och jag kan tänka på musik, och jag kan lyssna på musik. Och du vet, så här, det är lite samma sak, att det, så här, för mig är det så mycket den teoretiska utmaningen i att odla, och även så här, du vet, de filosofiska frågorna som naturen ställer en inför. Liksom.
Och en, typ historiska.
Ja, gud ja, verkligen. Och så här, nu, jag skriver en krönika för en tidning som heter Allt om trädgård, där jag skriver om så här kända historiska odlare. Och även nu levande. Men liksom...
Är Ruth med där?
Ruth Stout har definitivt varit med där. Och en liksom... Det, när jag började skriva den så kanske jag inte tänkte så supermycket på det. För att alla odlare var nya för mig.
Mm.
Men alltså efter, bara redan efter något år, jag skrev en i månaden liksom, och redan efter ett år så var jag så här, det här representationen här är efter. Alltså det är så här, det finns liksom kvinnliga historiska odlare.
Mm.
Men eftersom att, du vet, för att din trädgård ska bevaras så måste du och eller din släkt äga den marken. Ja. Och eftersom att kvinnor inte alltid har, det har inte varit lag, alltså de har inte tillåtits äga mark, så är det till exempel, alltså om du ska vara en kvinnlig känd historisk odlare så kommer du ha tillhört liksom den absoluta aristokratin.
Mm.
Förmodligen europeisk aristokrati. Mm. Medan liksom en absolut majoritet av världens odlare är liksom bruna kvinnor, så är liksom de som är representerade i historien är vita europeiska män.
Men det är ju generellt så med exakt alla ämnen.
Ja,
historia. Och också typ så, att så här, en kvinnlig odlare kanske har reducerats till att vara inte odlare utan häxa.
Ja, alltså, absolut.
Allt det som kvinnor har gjort är bara så här, historieskrivningen, vi försvinner ju.
Ja.
Alltså det är ju som är lesbiska, jag menar vi är bara vänner.
Just det.
Nej, men att det är, så där är det och ju med där, allting.
Där, för det där var så, när jag började skriva om historiska odlare, alltså den världen, alltså vita Sackville West till exempel, som stod förebild för Orlando, som, alltså Virginia Woolf's, den är i stort sett, alltså hennes Virginia Woolfs son, tror jag det är, som har sagt att det är liksom i stort sett bara ett kärleksbrev till vita Sackville West. Och när jag så här började, hon var den första historiska odlaren jag skrev om. Och hon var gift. Hon föddes i det största slottet i England. Jag tror att de hade 365 rum, ett för varje dag på året.
Why not?
Det är liksom ett, som en stor som en by. Och sen så här, på grund av så här fideikommiss, du vet, hela arvet går till den äldsta sonen, så blev hon bara utkastad. Hon var enda barnet. Hennes föräldrar fick ingen son. Så de bara, tough luck, vi får hitta någon gammal onkel någonstans som får ärva det här. Så hon blev liksom utkastad. Och så här, gifte sig med en liksom också väldigt aristokratisk man och hade två barn med honom och de levde tillsammans hela sitt liv.
Men
hade liksom ett enormt rikt kärleksliv med alltså ett polyamoröst, helt hållet liksom fördomsfritt kärleksliv. Där det känns, min känsla är att hennes starkaste relation, kärleksrelationer var med kvinnor. Ja. Men om det kom en kar på köpet så hade inte hon några problem med det. Liksom.
Men höll hennes man på så också?
Ja.
Det känns så överklass.
Visst är det?
Typ lite opium och ligga någon.
Men jag menar, det finns ju den där filmen The Aristocrats som handlar om henne i stort sett, du vet. Nej, men jag menar, bara men så här, typ, det livet exempel. Som de levde, där man kunde tillåta sig det här enormt fria livet. Och i den kretsen, det här var kring liksom förra sekelskiftet, i den kretsen fanns många personer som levde. En konstnär som heter Gluck, till exempel.
Ja, det låter som en konstnär.
Ja. Som hon var ihop med också en känd florist. Och där Gluck tror jag bara var ihop med kvinnor, men den här floristen, hon var gift med en man och lyckligt gift med honom och hade liksom bara hade ett till kärleksliv. Hon hade liksom sitt gifta, liksom vanliga, traditionella liv och gjorde liksom blomsterarrangemang till drottningen. Och sen så hade hon sitt kärleksliv och sitt sexliv separat.
Ska du inte ge ut en bok med bara de där historiska...
Det finns då en bok, men där den som heter I odödliga odlares sällskap.
Har du gjort den?
Den har jag gjort, men den är liksom... Den är
fint
inte...
namn.
Ja, tack.
Verkligen fint.
Vi tänkte på I döda poeters sällskap.
Jo, tack, det förstår jag.
Tack. Det gick fram alltså.
Ja. Ja, vad men alltså, hur många böcker har du skrivit?
Nej, men det är oerhört många. Jag orkar liksom inte ens tänka på det. Jag tror att det är 5.
Mm.
5.
Jag har 2.
Ja,
vilka men då? Alltså, den första.
Ja, den gröna.
Ja, och sen en annan, tror jag.
Förstår. Den lila?
Ja, tror det. Men nu väntar jag på den tredje, att få den i min hand. Eller den tredje som är din. Har du med den?
Ja, men jag tog med.
Men det här, för att jag har ju bara läst den på PDF.
Nej, jag tänkte det.
Alltså det här är den vackraste boken jag har så långt ifrån mycket. Nej men alltså Elin, det här är...
Den blev bra, eller hur?
Åh gud, jag blev rörd när jag läste den. Den parfymerade trädgården. Den är så vacker.
Det här är ju... Det är min snubbe som gör formen.
Bra
Stefan
gjort.
Fält. Ja, han är duktig. Och vi har jobbat med en konstnär som heter Maja Forslund. Som är liksom Sveriges Salimann i stort sett. Och jag hoppas att det inte är så nedlåtande att säga att någon är Sveriges någonting. Hon är sig själv. Hon är Sveriges Maja Forslund. Hon är helt otrolig. Hon jobbar liksom i så gammeldags teknik, så storformat, mellanformat. Du vet, när hon tar en bild så låter det som att någon smäller igen en laggårdsdörr, du vet. Och hon gjorde liksom de här bilderna under, du vet, ett års tid i stort sett.
Gjorde ni dem ihop eller fick hon liksom uppdrag av dig?
Hon, vet du, det var väldigt så här fram och tillbaka. Hon törstade efter information från mig, och eftersom att jag alltid har sån jävla skrivkramp så kunde jag liksom inte riktigt ge henne någonting.
Nej.
Så hon har ganska mycket så här, i perioden hon har fått feeling så har hon kört. Och sen ibland så har jag liksom lämnat över växter till henne. Så de växterna där på omslaget, de här rosorna.
Man känner typ doften hit.
Exakt. Det är Austin rosor av en sort som heter New Dawn, tror jag. Och de liksom, det här är, jag plockade de sista, höstens absolut sista rosor. Om du tittar noga så ser du att de faller på bilden. Alltså hon har fångat dem medan de faller. Alltså de var så överblommade när hon fick dem av mig. Så att medan hon gjorde den här bilden så föll de sista, årets sista rosenblad föll från.
Men alltså det här, jag kan säga att det här är ju inte bara som en klassisk typ så odlarboken för din trädgård, utan det är ju ändå så, jag har skrivit ner ett citat här: det doftande bladen är passivt aggressiv kontaktsökande, på gränsen till omöjligt att passera utan att smeka. Alltså det är ju liksom en väldigt rolig bok, informativ och poetisk.
Gud vad fint. Alltså, får vi använda det som så här pull quote i nästa upplaga?
Gärna. Jag vet inte hur liksom, om man ska använda mig i trädgårds...
Jo. Det känner jag.
Ja, men ta det.
Vi råkade också räkna lite fel när vi gjorde den. Så att den här, liksom, den här upplagan är alldeles för dyr. Alltså, så här, min man gillar så här lyxiga grejer. Så det är liksom tyg, klot och guld,
ja, det är
foliering. Så den är för dyr.
Ja, men man ser ju det.
Så nästa upplaga kommer vi att behöva liksom göra budget.
Ja, det kan inte vara insjunken bild.
Exakt, precis.
Ja, då ska jag verkligen hålla i den här.
Ja.
Nej, men det,
så den blev bra.
Jag gillar också liksom att foto och illustration står så stort. Ja. Att det är så...
Vi kände att Maja har liksom lagt in så mycket av sig själv i det här. Och du vet, investerat så mycket av sig själv, så att vi ville att hon skulle liksom ha en framstående plats.
Men hur kom det sig att du ville göra en bok just om, alltså med sånt här?
Men jag tror att det var liksom, alltså jag har ju varit så här enormt så här kategorisk i så här hur jag har närmat mig trädgård och hur jag har pratat om odling typ.
Mm.
Och sen när jag började odla typ kring 2009, lite tidigare kanske, så kände jag liksom ett så stort behov av att så här distansera mig från, du vet, så här, den här bilden av odlaren som en så här pyntig tant.
Mm-hmm.
Och det här känns så här hemskt nu i efterhand, men jag kände liksom att jag behövde så här omdana det för att ha en egen plats.
Men det är intressant alltså. Att det handlar om någon sån problem med femininitet.
Exakt. Och det här har jag förstått i efterhand. Det var ju inte så att jag tänkte så här, gud vad hemskt med pyntiga kvinnor.
Nej.
Utan det var ju en instinkt som jag hade som sa mig det är grönsaker som jag är. Och allting blir, du vet, allting ska bli så här könat. Typ så här, män gillar gräsmattor och kvinnor gillar blommor. Och kvinnor gillar blommor och män gillar grönsaker. Och män gillar stenfrukt och kvinnor gillar bär. Eller du vet, så här, vilket är så himla. Så här, vilket också tycker jag bevisar att hela den, så här, kvinnor är från Venus och så vidare.
Ja.
Det är bara en absurd uppfinning.
Ja, verkligen.
Men, att jag,
och att det är allt som män är intresserade av är bättre och coolare.
Exakt. Och så här, det som har hänt på de 10 åren är ju att så här, odling har gått ifrån att man ser det som någonting som en icke-professionell kvinna ägnar sig åt på fritiden, till att man ser det som någonting som en professionell man ägnar sig åt på ett liksom publikt vis. Alltså kockar som odlar mat till sin prestigefulla restaurang.
Sån, vad heter det? Microgreens.
Exakt.
De här har varit i Dalarna och hämtat i förmiddags. Man bara, ja. Det är dyrt.
Det är dyrt, exakt. Och så här, jag kan känna att, och vilket var så här, när jag började odla så var det så här, det är grönsaker jag är intresserad av, så här, fackblommor. Och att jag i efterhand kan se, du vet, så här, problemet med min inställning. Men att för mig så behövde jag ändå så här, omdefiniera vad odling var och göra det på ett så här kraftigt sätt. För att, jag menar, alla de grönsaker, som sagt, din kompis i Ekobin, hon är 76 och hon har odlat grönsaker hela tiden. Så de människorna har ju alltid funnits där. Alltså de kvinnorna som odlar grönsaker på en enormt hög teknisk nivå har alltid funnits där. Men när jag liksom allt eftersom insåg att det är så här, blommor är inte bara blommor, utan blommor är medicinalväxter, de är örter, de kan användas till magi, till smaksättning, till medicin. Så började jag liksom omvärdera blommor. Och jag tror att så här, slutsteget i den processen var att se så här, hur lite funktionell kan en trädgård vara? Så här, kan jag låta växter existera för sin egen skull, för njutnings skull? Inte bara, du vet, så här, jag ska stoppa dem i munnen. Utan så här, kan man ha en trädgård som är helt styrd av njutning i stunden? Liksom? Mm. Och då, där hamnar man i den parfymerade trädgården.
Men skulle du säga att du har lärt dig extremt mycket av att skriva den här boken? Eller har du skrivit den här boken för att du kunde så mycket?
Det första.
Ja. För att det är så mycket kunskap i den här. Nej, men det, jag blir nästan utbränd på ett väldigt härligt sätt. Alltså jag vill lägga mig ner och vila för att jag är så trött. Men jag vill drömma om varenda liten myskgräs, kvanne.
Alltså, vad du kan.
Det var så fint om pepparmintan. Eller mintan. Att det är en oerogen.
Ja.
Det är helt otroligt.
Ja. Pepparmyntan.
Ja, ja, men för att jag drar paralleller till pepparmyntan med eukalyptus.
Ja, exakt.
Och eukalyptus är ju den typ vanligaste ingrediensen i typ så manlig hudvård. För att män är ju inte då lika smarta som vi. Har det visat sig i flera undersökningar. Att de vill ha någonting som känns direkt. Men alltså vi kvinnor då som inte är vana vid att ställa krav på omgivningen. Bara, nej, men jag väntar bara 45 år innan det här serumet verkar ge med sig. Utan män, liksom, de vill ha någonting direkt. Och då är
de vill
det
ha en känsla av en effekt. Liksom.
Och jag tänker också att liksom mynta kan vara mina fördomar. Jag fick mig en tankeställare.
Men för det där tycker jag är roligt. För det, jag har ett recept på så här, bath melts. Som jag tycker är svårt att översätta på svenska. Jag tror jag har smältande badoljekakor eller något har jag döpt det till. Vilket inte är det rullar inte av tungan.
Det känns lite som, typ som lashar. Badkaka.
Badkaka, precis. Bath melts är snyggare på engelska. Men skitsamma. Men så jag har liksom ett recept på det med pepparmynta.
Men hur blir det i underlivet då?
Exakt, men för det är ju då, alltså, för det här det är ju en ganska så här erotiskt att ta ett oljebad med någon. Det kan ju verkligen vara så här, en rätt god grej.
Ja, du vet,
så
här. Också själv.
Ja, gud ja, verkligen. Man kan ju ha solo sex på ett väldigt effektivt sätt i ett oljebad.
Verkligen.
Men att då just om du har en badkaka med pepparmynta, då är det mer alltså effekten av att ta ett dopp i en kall sjö.
Precis, och det piggar upp.
Det piggar upp och det friskar upp.
Jag kommer ihåg när jag tog sån här doktor, vad heter den där som har så här pepparmynt, men,
alltså då, som ett tigerbalsam eller?
Nej, det är olika duschkrämer.
Jaha. Ja. Dr. Brönners.
Ja, nej, men där tog jag pepparmint en gång i underlivet.
Japp.
Det måste de ju skriva ut. Det kan man inte ha. Alltså.
Det var hemskt. Fräscht ändå.
Också kul att du är så starkt emot doftljus. Nej, men jag, där blev jag lite så här, ja.
Men jag är så här, är det antifemininitet från mig också? Alltså jag vet inte, är det bara att jag
men
är
men det
så
här, är också sjukt att köpa doftljus för liksom 1000 spänn eller 600. Jag kommer ihåg min kompis gick och köpte ett sånt där, nu älskar jag de flesta av Beredos doftljus, men hon gick och köpte ett sånt och sen var hon tvungen att gå och lämna tillbaka det för att hon fick sån ångest. Jag gjorde tvärtom, jag köpte ett och sen kände jag, om jag kan köpa ett för 550 spänn, gav jag någon typ 550 spänn. det är väldigt, det går inte bra för mig, för min ekonomi,
privatekonomins logik.
Och det är ju väldigt bjussigt här att först så får man läsa om allting, så man kan allting. Sen kommer det recept. Det är myskgräsvodka.
Den är rolig.
Det var någonting som Sibyl hade gjort.
Exakt.
Någon äppelpaj. Och där skriver du så roligt. Här står det så här.
Älskar att det blev bokstund, vad härligt.
Polsk äppelpaj. Äppeljuice och myskelvodka är en grej.
Det är så här bartenders.
Ja, precis. Här är receptet som smakar ännu mer äppelpaj. Det här fick jag av rockarna Sibylla Tar. Och jag hoppas innerligt att namnet inte uppfattas som stötande. Nej, men, alltså det är så roligt det här.
Du vet så här, irländsk julafton, polsk äppelpaj. Jag vet inte, jag hoppas att det är att man får skoja.
Du får göra det.
Bra.
Nej, men eller, den är, vem är jag av? Ja, men du sitter ju här nu i min podd. Trollhasselgäll. Wow.
Trollhassel är ju en otrolig växt.
Ja, för den är ju med typ alla toners man har. Men hallå, kör du typ vanlig hudvård också? Eller sitter du bara där och gnider in dig med något slags ringblomma?
Nej, men jag kör absolut vanlig hudvård. Och det är ju... Det, alltså jag tycker det är kul att labba med grejer hemma. Men så återigen, jag är inte särskilt bra på det. Alltså jag har inte den där handkunskapen typ. Och just så här, du vet... Så allting som ska emulgera.
Åh, gud. Nej, alltså, du vet, tålamodsatten, den är alltså, inte på.
Nej. Och det vill säga, jag gör tvål någon gång om året. Mm. För det är lite så här, det är som att spränga saker. Det är lite farligt, du vet. Det är coolt, det kan jag göra. Så det fixar jag utan problem. Och då blir det ju en otrolig tvål såklart. Med, du vet, bara så här, oljor och avkok och kaffesump.
Gör du oljan själv?
Det jag gör är att jag köper olja. Jag köper liksom någon härlig liksom kallpressad mandelolja. Och sen så lägger jag örter i den. Så milda, fina grejer. Liksom ringblomma till exempel är en jättebra första så här, nybörjarört. Lavendel kanske. Så här, milda, härliga grejer. Så
och man behöver inte hetta upp eller någonting?
Alltså då lägger man den i den kall. Och så kan du ställa den i ett soligt fönster så att det liksom värms naturligt. Och så får den stå så i någon vecka eller ett par veckor. Liksom. Och sen så silar man bort örten. Och tvål gör man ju sen. Och apropå folk... teknologi. Alltså hur kan tvål finnas? Nej, du tar liksom kaustiksoda, blandar den med vatten, superfarligt, bränner hål på, alltså vi har så mycket fläckar i köket. Alltså det landar en droppe och det är som den där scenen i Alien där de råkar ha så här hål på alienen och den droppen sitter för att den blod och sen är hela rymdskeppet paj typ. Så är det med kaustiksoda. Vispar ihop det med olja i sig 40 minuter. Fyller det på en form och låter det stå i en månad. Och sen är det tvål. Sen är det ofarligt tvål som är bra för huden. Hur kom någon på det?
Nej, men jag hade två i naturkunskap. Alltså Ellen, du kommer inte få svar från
mig.
Nej, men det är så sjukt med kemi.
Alltså, det här är liksom någonting som människor har gjort i tusentals år. Det här är ingen modern uppfinning. Liksom. Aleppo-tvål är liksom en gammal, gammal grej. Där någon bara, jag tar det här så här frätande lut och blandar med talg. Undrar vad som händer då? Och sen väntar en månad. Jo, nej, men nu fräter det inte längre.
Allt måste ju varit ett misstag.
Exakt.
Allt måste ha varit det.
Hur kan ost finnas typ? Så vi tar mjölk och lägger den i en ung kalvs mage. Ja, det ystar sig och nu är det ost tydligen.
Men allt måste ha varit ett misstag. Men alltså, den parfymerade trädgården, den finns nu i butik?
Den finns nu i butik.
Åh, du ska få skriva här till mig, för så nördig är jag. Den här ska jag verkligen läsa med andakt.
Ja, men vad roligt.
Eller jag läste, men nu ska jag läsa den.
Den finns på bibblan också kan man säga.
Alltså jag fattar, men ni kan köpa den, man kan också snatta den.
Man kan absolut snatta den. Det är ingen skam jag var fattig.
Nej.
Det är, måste man plötsligt upprepa igen. Det är som att folk har glömt det. Att det inte är någon skam att vara fattig. Så att den är ju då prisvärd som sagt.
Den är så jävla snygg.
Den är för billig tyvärr.
Vad kostar den?
Nej, men jag vet inte, det kostar ett vanligt pris. Det var bara att vi råkade göra den för dyr.
Ja, just det. Det är en precis. Passa på nu på första upplagan.
Det är liksom en förlustaffär.
Men passa på i andra upplagan också, för ja, då kommer det stå något bra citat från mig.
Precis, från dig, ja.
Vad det var kan vi lyssna på i podden sen. Mm. Hallå, tack för att du kom hit.
Tusen tack.
Jag heter Kakan Hermansson. Du heter?
Elin Unnes.
Och du har lyssnat på Underhuden.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.